Mycket välkomna till vår högmässighetstjänst denna söndag som är fastlagssöndagen. Psalmerna är de med en tvåa framför är hämtade ur vår liturgipärm. Den andra psalmen, nummer 130, det är en psaltarpsalm som också finns i liturgipärmen. Den har vi inte sjungit så ofta, men vi ska säkert klara den också. Så vi är församlade i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Hela jorden är full av hans härlighet. Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himlen. Han skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande och till den som fruktar hans ord. Han hör de ångerfulla suckar och vänder sig till deras död. Låt oss därför bekänna vår synd inför Herren och be om nåd och förlåtelse. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag är född med synd och på många sätt har brutit mot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Det är mot dig och dina bud jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag vet att jag är värd den eviga fördömelsen om du skulle lämna mig som om min synder har förtjänat. Men du, käre himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du vill förlåta dem allt vad de har brutit och försummat och skall aldrig mer komma ihåg deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Och utgett sin enfödde son som ett skuldoffer för våra synder. Som Kristi kallade tjänare och i kraft av hans auktoritet förlåter jag dig alla dina synder i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss tacka Herren för förlåtelse.
Thank you.
Herre, vår Gud, du som lät din son gå offrets väg för vår skull, ingjut i våra hjärtan din kärlek, så att vi frälsta från syndens nöd får leva hos dig för evigt. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Den föreslagna gammaltestamentliga läsningen denna söndag, fastlagssöndagen, är hämtad ifrån Höga Visan. Det är inte så ofta vi läser ur den. Men det är alltså Höga Visan, det 8:e kapitlet, verserna 6 och 7. Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm. För kärleken är stark som döden, det svartsjuka obefintligt som dödsmässigt. Dess glöd är som eldsglöd en herrens låga. Det största vatten kan ej släcka kärleken, strömmar kan ej dränka den. Om någon vill ge alla rikedomar i sitt hus för kärleken, skulle han ändå bli för smått. Amen. Dagens epistetext finns på sidan 419. Det är första Timoteusbrevets 2:e kapitel, verserna 3-6. Sådant är rätt och behagar Gud vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i alla ställen. Amen. Sidan 163. Lukas evangeliet 18 kapitel med början på den 31 versen. Det heliga orden lyder så. Det var Herren som frälsade oss. Jesus tog de 12 åt sidan och sa till dem: se, vi går upp till Jerusalem, och allt som genom profeterna är skrivet om människosonen ska gå i uppfyllelse. Så han kommer att utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var för dolt för dem, så att de inte fattade vad han menade. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att det var Jesus från Nasaret som gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Det som gick främst sa till honom att tiga, men han ropade bara ännu mer: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se. Jesus sa till honom: du får din syn, din tro har frälst dig. Genast kunde han se, Och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud. Amen. Så lyder det heliga evangeliet. Vi tror på Gud,
Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till helvetet, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen.
Utan Guds son finns inget hopp för denna vår värld, andligen död. Utan Guds ord kan jag ej se att Herren Kristus är liv. Herre, du ser vår nöd, endast hos dig är liv. Herre, vi prisar ditt heliga namn. Amen. Predikotexten för fastlagssöndagen, den är hämtad ur Markus evangeliet. Det finns på sidan 97. Det är det 10:e kapitlet, verserna 32 till 45, och det är det åren lyder så. Det var nu på väg upp till Jerusalem och Jesus gick före dem. De som följde honom var förskräckta och fyllda av fruktan. Då tog Jesus än en gång till sig de 12 och talade om för dem vad som skulle hända. Se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till översteprästen och de skriftlärda, som ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Dessa ska håna honom, spotta på honom och gissla och döda honom. Men efter 3 dagar ska han uppstå. Då gick Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa: Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem: Vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade: Låt den ena av oss få sitta på din högra sida i din härlighet och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem: Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag dricker eller döpas med det dop som jag kommer att döpas med? De svarade: Det kan vi. Jesus sa till dem: Den kalk som jag dricker ska ni dricka, och med det dop som jag blir döpt med ska ni döpas. Men platsen på min högra sida och platsen på min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. De platserna ska tillfalla dem som de är beredda för. När de 10 andra hörde detta blev de upprättade på Jakob och Johannes. Då kallade Jesus dem till sig och sa: ni vet att de som anses vara folkets ledare uppträder som herrar över dem, och folkens stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er, utan den som vill vara störst bland er ska vara de andra tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara alla slav. Ty människosonen har inte kommit att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Människan har alltid planerat. Tycker om att planera. Vill planera sin vardag. Vi planerar för vår fritid. Vi planerar för semester. Och vi planerar för pension. SMHI har lovat fint väder imorgon, och då planerar vi för att göra det och det. Men vi vet inte med säkerhet om det verkligen blir fint väder nästa dag. Vi kan inte med säkerhet säga att det blir strålande sol imorgon. Ja, vi vet inte ens om det överhuvudtaget blir någon morgondag, varken för oss eller andra. De gamla brukade säga: vi kan inte planera längre än vad näsan räcker. Och det är så sant. Vi är, när allt kommer omkring, väldigt begränsade. Och aposteln Jakob, han påminner om detta. Han skriver: lyssna nu ni som säger, idag och imorgon ska vi resa till den och den staden och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar. Ni vet ingenting om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en rök som syns en liten stund och sen försvinner. Istället borde ni säga: om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det. Men hörni, det finns en som känner morgondagen till fullo. Det finns en som vet precis hur framtiden kommer att gestalta sig. Det är han om vilken det heter: Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Innan ett ord är på min tunga, vet du, Herre, allt om dig. Herre Jesus vet allt. Han är inte begränsad vare sig av tid eller rum. Och han visste precis vad som skulle övergå honom. I detalj så avslöjar han för lärjungarna hur han ska lida och dö och på tredje dagen uppstå igen. Jesus har inte endast all makt i himlen och på jorden. Han är också allvetande. Han är den allvetande guden som har tagit sin boning i mänsklig gestalt. Jesu profetia om hans förestående lidande i de 8:e och 9:e kapitlen, och vad han också sa om detta på vägen nerför förklaringsberget, det hade skapat stor fruktan och oro bland de 12 och de övriga som följde honom, läste vi i texten. Nu ökar deras oro. Skulle han verkligen gå till Jerusalem och där genomgå vad han har förutsatt? För tredje gången så tar han de 12 lärjungarna till sig och informerar dem om vad som väntar honom. Och nu är han ännu mer detaljerad än tidigare. Hans lidande ska äga rum i Jerusalem. Han ska bli förrådd och överlämnad till överste prästerna och de skriftlärda. Och de ska döma honom till död. De ska utlämna honom till hedningarna, det vill säga till den romerske landshövdingen Pontius Pilatus. Och hans soldater ska håna och spotta på honom och gissla honom och till slut döda honom. Han kommer att korsfästas som en ogärningsman. Allt detta talar Jesus om. Allt detta vet han. Men det är inte slutet. Han säger, efter 3 dagar ska han uppstå igen. Hos evangelisten Markus har vi sett att Jesus vid 2 tidigare tillfällen har berättat för lärjungarna om vad som ska ske om hans kommande lidande. Men de har inte förstått vad det är han har talat om. Och det är likadant den här gången. Kanske förundrar sig över detta. Borde de inte ha fattat vad Jesus har talat till dem? Men hörni, var det egentligen så konstigt? Judarna och de andliga ledarna, de förväntade ju sig en messias som skulle komma och upprätta ett jordiskt Israel. Överste prästerna och de skriftlärda väntade inte på en lidande messias. Petrus har bekänt att Jesus var messias, den levande Gudens son. Men varken han eller de övriga har ännu förstått att denne messias måste lida och dö för dem och för hela mänskligheten. De trodde på honom som messias, men de hade öron och ögon endast för den härlighet som skulle tillhöra honom, inte för hans lidande. Nu tar vår berättelse en mycket märklig vändning helt plötsligt. Har alltså Jesus tagit dem till sig och så berättat om vad som ska ske med honom. Och så plötsligt så kommer Jakob och Johannes med en begäran till Jesus. De vill ha platserna på varsin sida om Jesus när han ska upprätta sitt rike. Det är inga små anspråk de har. De här båda lärjungarna tillhör ju den innersta kretsen kring Jesus. Och nog tycker vi väl att de borde ha vetat att uppföra sig bättre. De borde ha vetat ut, som en känd politiker en gång sa vid ett tillfälle. Men människans hjärta, det är av naturen högmodigt och syndfullt. Det söker först och främst att tillfredsställa det egna jaget. Och de båda lärjungarna, de inleder sin begäran med att kräva att Jesus ska lova dem att ge dem vad de kommer att be. Alltså innan Jesus får reda på vad det är de önskar, så vill de ha hans försäkran om att han ska ge dem vad de vill. Det var alltså en begäran i en blanko, kan man säga. Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig. Deras begäran visade ju naturligtvis att de trodde att Jesus kunde ge dem allt vad de önskade. Men att de begärde att han skulle lova dem vad de önskade innan de hade framlagt sin önskan antydde kanske att de misstänkte att det kunde bli avslag på deras begäran. Och så blev det också. Ändå så undrar vi kanske hur denna fråga överhuvudtaget kunde uppstå hos dem. Kanske var det på grund av vad Jesus hade sagt till sina lärjungar i samband med samtalet med den rike mannen. Petrus hade då frågat Jesus: vi har lämnat allt och följt dig. Vad ska vi få för det? Och då hade ju Jesus svarat: amen, säger jag, vid på nytt födelsen, när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Jakob och Johannes hade hört detta, och så kommer de nu med sin begäran om att få de två förnämsta platserna för Jesus. En på högra sidan och en på den vänstra. Men Jesus svar till dem, det blir kort. Han säger: ni vet inte vad ni begär. De visste inte att vägen till hans tron gick genom lidande och död. Just det lidande och död som han nyss har talat om. Detta lidande och denna död, det kunde endast en person uthärda. Jesus skulle ge sitt liv för världens synder. Han säger till Jakob och Johannes: ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag dricker? Eller döpas med det dop som jag kommer att döpas med? De båda lärjungarna svarar mycket obetänksamt: det kan vi. Och Jesus säger till dem att det ska de också få göra. Och vi vet av historien att de skulle få lida mycket för sin tro på frälsaren. Men Jesus säger: platserna bredvid mig, det är inte min sak att ge bort. Det ska tillfalla den som de är beredda för. Nu så blev de här andra 10 lärjungarna förgrymmade. De visade sig inte vara bättre än vad Jakob och Johannes var. De var väl egentligen mest upprörda över att de själva inte hade varit först med sin begäran. Det står att de blev uppretade på de andra två. Och då ser vi hur tålmodig Jesus är. Han samlar dem till sig och så instruerar han dem om den enorma skillnaden mellan ett rike av denna världen och himmelriket. Och Jesus tar sig själv som exempel. Han har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna. De stora och mäktiga, de utövar sin makt med auktoritet. Men de stora i Guds rike, de tjänar åt varandra. Det är deras storhet, och det bär evangelierna ett överväldigande vittnesbörd om. Så slutar Jesus sitt samtal med lärjungarna med att uttala de orden som är några av de mest trösterika som vi har hört från hans läppar. Och de orden, de uppenbara målet med hans lidande och död. Han säger: människosonen kom för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Hans död, som utåt kunde uppfattas som något som endast gällde honom själv, var en ställföreträdande död för oss. Det var ett frivilligt offer för vår skull. Kanske tänker du att det står ju faktiskt att det var för många som han gav sitt liv till lösen. Många utelämnade inte en del människor. Gav han inte sitt liv för alla? Jo, det gjorde han. Uttrycket "det många", det står här i kontrast till den enda. Det vill säga människosonen. Du kan vara helt övertygad om att hans lösen gäller också för dig. Han gav sitt liv till lösen också för dig. Och vem du än är,
så behöver du aldrig tvivla på detta. Människosonen har kommit att tjäna och ge sitt liv som lösen. Om detta säger Paulus: men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe. Och när gjorde han det? Jo, säger han, medan vi ännu var synda. Alltså innan vi hade gjort vare sig ont eller gott, så har Kristus i Gud förlåtit oss våra synder. Han väntar inte för att se om vi har förtjänat att bli förlåtna. Nej, han sände sin son i världen och låter honom betala för vår synd med sitt oskyldiga och dyra blod. Det är den enorma skillnaden, den totala skillnaden mellan kristendom och alla andra religioner. Här har Gud själv stått i vårt ställe. Han låter sin son naglas fast på korset medan vi ännu är syndare. Och där förlåter han oss för Jesu Kristi skull. Synden vilar inte längre på dig. Vilket underbart evangelium. När vi drabbas av dåligt samvete, vi känner vår otillräcklighet, vi ser att till och med det bästa vi försöker så är det smutsigt och orent. Vad ska hända med mig, arme syndare? Hur ska det egentligen gå inför han som har ögon som eldslågor? Ja, då är det en som har stått i mitt ställe, som har betalat lösen från den jag har blivit kidnappad av, den ligger djävulen och hans välde. Det är oerhört trösten. Det handlar inte om att du och jag ska klättra på någon steg. Eller klarar vi inte. Det handlar om att Gud själv i Kristus har förlåtit oss. Carl Olof Rosenius, han sammanfattar detta på ett alldeles utmärkt sätt. Han säger så här: se då här, denna syndaförlåtelse, denna förlossning, den tillhör varje människa, from och ofrom, trogen och otrogen. Du må vara hur urdan du kan, så är åtminstone dina synder förlåtna, borttagna, utplånade och kastade i havets djup. Detta skedde i Kristi dödstid. Blir du fördömd, så sker det inte för dina synder, utan för din otro, ditt bortoblivande. Vi låter komma till Gud, bli hans egen och ha hans nåd, så finns det inga hinder. Du är varje stund kärkommen, så som Herren själv säger: den som kommer till mig kastar jag inte ut. Vi började på predikan med att tala om planering. Gud har planerat. Hans frälsningsplan innefattar din och min frälsning. Detta får vi tro till vår eviga frälsning och räddning. Amen. Jag lovar att vara Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäster ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod till änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen. Ja, tillkännagivanden. Jag har inget program här framme, men vad jag kan minnas så är det ingenting denna veckan. Utöver att på lördag klockan 15 är det andagsstund på Våldsgården. Vi har ju alltså flyttat gudstjänsten från torsdag till lördag. Så lördag klockan 15, andagsstund på Våldsgården. Och nästa söndag är det gudstjänst här klockan 10. Kollekten som togs upp vid förra gudstjänsttillfället här till vår församlingsverksamhet inbringade 4 540 kronor, vilket tacksamt erkänns. Och vi ber också idag att få ta upp en kollekt som går till vår församlingsverksamhet. Och den anbefalles naturligtvis till det allra, allra bästa. Efter den allmänna kyrkobönen så firar vi idag på församling här i Sierika natten. Inför den så ber vi: Herre, jag är inte värdig att vara gäst vid ditt heliga bord, men du är syndares vän och du ska inte kasta ut mig. Detta bröd är din heliga kropp som bar mina synder på korsets trä. Detta vin är ditt blod som renar mig från all skuld. På din inbjudan kommer jag med glädje. Ta emot mig, kära frälsare. Amen. Må han som är fridens herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. Herren vara med er alla.
Herre, hör vår bön.
Genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi, frälsta från allt ont i din församling, tacka och lova dig. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre.
Thank you.
vi överallt tackar dig, Herre, helige Fader, allsmäktig och evig Gud, genom Jesus Kristus, vår Herre. Du har kommit med frälsning till alla människor genom hans död på korset. Därför vill vi med alla de heliga på jorden och den himmelska härskaran prisa ditt heliga namn och med tillbedjan sjunga. Riket är ditt, och makten och härligheten i evighet.